Hej och välkomna till Demonpodden, podden där vi nu för tiden talar om en eller flera versioner av samma historia. Oftast flera, jag tar om det där, det blir jättedumt.
Har vi någonsin pratat om en version av samma historia?
Prata om en version av samma historia.
Hej och välkomna till Demonpodden, podden där vi nu för tiden talar om två eller fler versioner av en och samma historia. Jag är Kalle Färm, mannen som visste för lite, och med mig har jag Björn Waller, mannen som visste för mycket.
Bonjour, monsieur.
Olof Ekström, mannen som ibland glömde att raka sig.
Hejsan.
Och Aron Eriksson, mannen som hoppade ut genom fönstret och försvann.
Hej, hej.
I ungefär 2 månader förra året, sen hittade vi honom igen, tack och lov. Ja, och vi är här ikväll, som vissa av er kanske gissade av det introt, för att tala om Alfred Hitchcock och hans två versioner med samma namn av Mannen som visste för mycket från 1934 och 1956. Alltså dels då i den tidigare brittiska perioden av Alfreds långa regissörskarriär, och sen den kanske lite mer välkända senare 50-talseran när han ju jobbade med sina största budgetar inom Hollywood-systemet. Och ja, det är Olof Ekström. Det var du som valde den här dubben och tyckte att det skulle bli kul att prata om. Så jag antar att du får börja med dels att presentera liksom de här två filmerna, men kanske även lite din relation till Alfred Hitchcock. För det känns väl som att han är en av de största regissörer som vi ännu inte talat om i den här podden, vill jag säga.
Nej, det känns inte som vi har gjort det så mycket. Och Hitchcock är väl en sån där regissör som jag hade en ganska så stor Hitchcock-period i början av mitt nördiga filmintresse. När det fortfarande inte direkt gick att hitta filmer på internet precis. Men så var ändå Hitchcock en regissör som lite grann gick och utforskade, för att hans gamla filmer gick typ mitt i natten på trean och ZTV och sådär, om man bara visste hur man satte igång VHS-bandspelaren. Tyvärr hade vi inte alla de kanalerna hemma, så att det gällde att hålla reda på vilka grannar och släktingar som hade vilka kanaler, så att jag kunde gå runt till dem med tomma videoband och be dem att spela in diverse gamla Hitchcock-filmer. Mm. Så det gjorde jag en hel del.
Gud vad gullig Olof måste ha varit när han var liten. Jag har inte tänkt så mycket på det tidigare, men han måste ha varit supersöt.
Ja, det föreställer jag mig också. Jag hade också i och för sig en mormor som var den enda som hade TV3, men...
Hej, Friends igår på trean.
Precis!
Hej, har du sett att TV? Jag vill spela in Mannen som visste för mycket.
Kan du också spela in Motorsågsmassakern 2 till min vän Björn?
Antyder du att jag inte alltid har haft Motorsågsmassakern 2 på VHS?
Ja, det är ju precis. Nej, det är sant.
Jag skulle nog ändå inte säga att jag har sett exakt allting av Hitchcock, men jag har nog sett ganska mycket. Men jag tror inte att jag har sett så mycket Hitchcock på några år. Så att jag tänkte väl att dels att ja, men det kan vara kul att se lite Hitchcock igen. Så tänkte jag att det är ett lite intressant fenomen som inte ändå händer jätteofta, fast det kanske finns några fler exempel på att en regissör får för sig att damma av sin egen film och göra en ny version på det.
Nej, precis. Vi pratade lite om det där när vi liksom diskuterade om det här var en bra idé för ett avsnitt och så vidare. Vilka andra exempel det finns på samma regissör som har filmat samma historia 2 gånger om. Den mest välkända, skulle jag väl tro, nyare exemplet är ju Mikael Haneke, som spelade in Funny Games först då, liksom, i Österrike, och sen 10 år senare i en amerikansk version som egentligen var exakt samma film, men med översatt dialog och såklart amerikanska skådespelare, lite mer välkända sådana.
Du har ju haft ett par fall där liksom icke-amerikanska regissörer som har fått ett genombrott med en icke-engelskspråkig film har fått göra sin, ja, lite grann som Haneke, fått göra en liksom amerikansk version. Du har ju Takashi Shimizus Ju-on till exempel.
Ja, just det. Det är samma The Grudge-regissör, ja. Det exempel som jag tyckte var riktigt intressant, som jag nästan tror att vi kan hålla i bakfickan för att ta fram när vi kommit lite längre från Nosferatu-avsnittet, det är ju det faktum att Werner Herzog gjorde en dokumentärfilm som heter Lille Dieter gillar att flyga, Och sen så några år senare tyckte att den historien som handlar, ska vi säga, om en soldat under Vietnamkriget som landar i fångläger och lyckas bryta sig ut och rymma från det. Och det var en dokumentär där Werner och den här faktiska soldaten då, Dieter, åker tillbaka till Vietnam och han får liksom uppleva de här platserna igen. Men Werner tyckte den historien var så spännande så att några år senare tog han med sig Christian Bale ut i skogen istället och filmade den som en narrativ film istället, inte som en dokumentär utan som en ganska typisk krigsfilm skulle jag ändå någonstans säga. Jag tycker det är en bra film, men det är möjligen kanske den film av Werner Herzog som mest skulle gått miste av för att den skulle ha kunnat göra som någon annan.
Jag hittade också här att Yasujiro Ozu har gjort en remake på sig själv.
Det har nog gjort några gånger faktiskt, nu när du säger det.
Ja, det är inte någon av de hans filmer jag har sett.
Nej, okej.
Så det vore kanske kul att kolla på.
Är det Floating Weeds du tänker på då? För jag tror det finns ett par olika gånger faktiskt. Han i alla fall var, om vi säger så här, han liksom, Hitchcock var en regissör som gillade att jobba inom samma tema. Så jag är inte helt förvånad över att den gode Yasujiro kom tillbaka till samma historia några gånger om.
Sen så kan vi också nämna att om vi räknar liksom producentroller så kan man ju hävda att Sam Raimi har gjort The Evil Dead inte mindre än 4 gånger.
Jävligt sant.
Ja, det finns ju absolut en del regissörer som ligger lite, som inte minst upprepar teman som kan ligga väldigt nära varandra. Så det beror lite på var man drar gränsen. Men det här som vi pratade om, att regissörer som slår igenom på ett icke engelskt språk kanske då gör om sin film för att bli kända i Hollywood och så. Så var det ju inte riktigt med Hitchcock i alla fall. För han var ju, dels var ju engelska hans första språk. Men han var ju också väldigt känd i Hollywood redan när han gjorde den här. Så att det här var ju någonting som han ändå ganska medvetet verkar ha gjort för att... Möjligen kan han ju ha haft brist på idéer, men det var ändå någonting som det känns som att han frivilligt ville ta tag i och göra igen och se vad han kunde göra med den med en erkänt ganska mycket större budget och större filmstjärnor och vi kan åka till Afrika och filma och sådär. Om de nu var i Afrika, det har jag i och för sig inte kollat upp om de faktiskt...
Att döma av bakgrunden i de flesta av utomhusscenerna inom kaninöron Afrika, misstänker att de inte rörde sig särskilt långt utanför.
Det kan vara så att de är i Nevadaöknen på sin höjd.
Ja,
de säger ju till och med det i filmen.
De skämtar liksom, ju faktiskt om det, kommer jag på nu.
Det ser precis som Nevada här.
Det gör de ju faktiskt, ja. Det har du rätt i, det kanske är i Nevada de här filmen. Det är ju ett väldigt kul skämt i så fall. När vi sen börjar jämföra de här filmerna så kommer man ju se att det är ju väldigt mycket samma grundstruktur, men de sticker iväg bitvis åt ändå ganska olika håll. Men även när de sticker iväg åt olika håll så möts de ändå tillbaks igen förr eller senare.
Precis.
Men man måste ju säga att den första filmen är ju betydligt mer effektiv i sitt historieberättande då. För att den är ju inte hälften så kort riktigt, men det är fan inte långt ifrån.
Nej, precis. Aron, vi har talat ganska mycket om dig och ditt noir-intresse under åren. Hur passar den gode Alfred in i det? Eller gör han det?
Stundtals var han väl där. I Confess tycker jag är en fin film som väl är... Skulle jag säga noir. Oh. The Wrong Man är inte en lika fin film. Men den är noir. Men jag har lite svårt för ganska mycket Hitchcock. Det finns några jag tycker väldigt mycket om. Som Psycho. Och 39 stegen. Men jag är inte så glad som många andra är i. Ja, många av hans kändaste filmer. Som, vad heter den? Studie i brott. I sista minuten. Såna titlar.
Hur är det med dig, Björn? Jag vill säga att ganska, i alla fall tidigt när vi brukade diskutera film, var du ofta the outlier som hävdade, lite som Aron gör nu, att Hitchcock inte var så mycket att komma med.
Nej, alltså jag har aldrig varit överförtjust i Hitchcock. Precis som Aron har jag mina favoriter. Bara för att reta upp folk brukar säga att min favorit är Repet. Därför att det hatar Hitchcock-fans att höra.
Men... Det stämmer nog inte in på mig då i så fall. För jag är nog ändå lite av ett Hitchcock-fan och jag älskar Repet.
Fan, då måste jag hitta något annat sätt att vara cool än edgy.
Ja, jag skulle säga, du får börja starta fangruppen för Undercap Record nu.
Nej, så. Nej, men den är knepigare.
Men jag tycker liksom att man kan inte förneka att Hitchcock är fantastisk på att regissera spänningsscener. Och det ser vi ju i bägge de här filmerna också. Men jag tycker att han kan inte regissera människor. Han är så fullständigt ointresserad av allting människor gör som inte har med hans handling att göra. Mm. Och jag tycker det kommer fram väldigt tydligt i framförallt i bägge de här filmerna egentligen. Det är därför jag, liksom mina favoriter är Repet och Psycho, därför att de har så absolut bare bones handlingar.
Mm.
Det, så fort Hitchcock måste ha en handling så trasslar han in sig i så många liksom sammanträffanden och osannolika attityder och alltihopa som gör att det blir bara, nej men varför skulle någon göra det där?
Mitt argument mot det, jag kommer väl in här, jag vet inte om, alltså jag tror inte heller jag är den som höjer Hitchcock till skyarna mest av alla, även om jag har sett nästan allt han gjort, i alla fall från 50-talet och framåt, och ganska mycket av det han gjorde innan dess också. Men jag är väldigt traditionell när det kommer till mitt Hitchcock-gillande. Jag tycker liksom Psycho, Vertigo och Fönstret och gården är mästerverken, och sen har han gjort en bunt bra filmer till, och sen har han gjort en bunt som är intressanta, men kanske inte liksom höjdare på något sätt. Det jag skulle säga där är väl att han kommer in och blir en av de första, eller inte en av de första, men en person som gör den här typen av stilism så tydlig så att det nästan rör sig lite bort, att det behöver vara ett karaktärsdrama också. En annan sak som jag tänker komma in på, just i förhållande till de här männen som visste för mycket, är väl det här att Hitchcocks karaktärer blir kanske inte mer mänskliga men intressantare när han kommer på att det är roligt om de också har sina egna perversioner och konstiga liksom, eller i alla fall något moraliskt kval att behöva slåss med. Och det här att liksom skildra Everymans, för alla gånger som man ser att hans film handlar om liksom en vanlig man som råkar ut för något hemskt, så är det oftast då det blir som tråkigast. Det är mycket roligare när han är inne och med karaktärer som redan kommer in i filmen med något mörkt inom sig eller något konstigt problem som de behöver ta hand om och så. Och vad ska vi säga, mer alldagliga karaktärer passade inte hans historieberättande särskilt väl. Då börjar filmen handla om det här du säger, Björn, om spänningssekvenser och teknik mer än vad det någonsin handlar om en berättelse.
Och jag tycker det är ju rätt intressant också när man tittar på hans absolut tidigaste filmer, till exempel. Jag såg förra året någonting, så såg jag The Lodger för första gången.
Ja.
Som är liksom, jag tycker bitvis en av de mest fantastiska grejerna man kan göra med liksom, som en thrillerfilm, som stumfilm. Liksom sättet han använder kameran, sättet han använder klippning, alltihopa. Det är helt otroligt för sin tid.
Mm.
Men sen när ljudfilmen kom och han måste börja få folk att prata också. Det,
ja.
Ja, det är liksom, då är frågan, blir han liksom thrillerns Michael Bay ibland? Det, liksom, vi väntar och ser när det exploderar nästa gång. Det var lite elakt sagt. Men jag tycker inte illa om Hitchcock. Jag har bara svårt att hetsa upp mig över honom.
Ja. Jag skulle nog säga om jag, att jag... Ja, det är möjligt att det kanske är kontroversiellt. Men jag är nog större fan av Hitchcocks brittiska period än det han gjorde senare. Rent generellt. Även om han gjorde några riktigt bra filmer. Jag älskar också Vertigo och Psycho. Men... han hade en del stolpskott på 20-30-talet, men framförallt hans romantiska komedier är ju inte, står ju sig inte så jättebra i genren, men hans thrillers och lite sådär proto-noirs är ofta riktigt bra, tycker jag.
Ja, men the Trouble with Harry är rätt mysig ändå, alltså.
Ja, okej, okay, det är sant, det är sant. Ja, den klarar sig på att den är så pass konstig faktiskt.
Ja, precis. Den är alldeles absurd, den jävla filmen. Jag är inte säker på att jag tycker om den, men ändå, det är sådana filmer jag ändå ser lite då och då och så funderar på, ja, varför tycker jag inte om den här mer. Men,
ja, och det är bland den finaste Technicolor som existerar också.
Det är sant.
Ja.
Men jag funderar på det där med att Björn sa att han inte har så... Du sa väl något om att han inte har så bra karaktär eller personregi kanske. Men kan inte det,
han har
kan jättebra inte det också
personregi, men han ser ingen vits med karaktärer som inte bidrar till handlingen. Han ser ingen vits med repliker som inte bidrar till handlingen.
Det är möjligt. Men kan det vara delvis en manusfråga också då? Eller?
Absolut. Men i slutändan så är det han som väljer de här manusen och väljer att jobba utifrån det här.
Mm. Men då tänker du på att det är liksom... karaktärerna vid sidan om huvudkaraktärerna då som kan vara lite problem.
Jag menar även huvudkaraktärerna. Ja. Jag brukar ta upp det här exemplet och det är säkert något jag har läst någon gång i början när jag liksom började bry mig om filmen i Strangers on a Train.
Mm.
När vår hjälte måste hinna med, jag vet inte om han måste hinna med ett tåg, men han måste hinna en viss tid i alla fall, och han ska spela en tennismatch. Och det smarta att göra hade ju varit att lämna walkover.
Yep.
Istället försöker han stressa fram matchen och spela så snabbt det går. Och ingen som någonsin har sett en tennismatch i hela sitt liv kan tro att det är så tennis funkar. Han liksom springer, sidbyter, rusar bort och är färdig och servar direkt. Men alltså, hans motståndare har ju inte bråttom. Han måste ju bli sittandes där och liksom dricka te och ta det lugnt medan vår hjälte står och hoppar av otålighet på baslinjen.
Jo, alltså det ligger ju något i det att han är kanske på sätt och vis den första blockbuster-regissören även i månen att det här funkar så länge du inte tänker för mycket på det.
Ja,
ja det är lite modern
blockbuster-teknik på det sättet. På bägge de här filmerna, men ja.
Ja, nej men absolut. Ja, men kul, då kommer vi in med lite blandade tankar om den goda Alfred. Det tycker jag kan bli roligt för just den här diskussionen om dessa män som visste lite för mycket. Olof, det faller väl på dig som den som valde nu när vi behöver bara en sammanfattning, för de här filmerna är så pass nära varandra att vi tänkte diskutera dem tillsammans, även om de tar lite olika avstickare här och där så följer de ju väldigt mycket samma grundhandling.
Ja, jag försöker mig på en gemensam sammanfattning då.
Gör det, är du snäll.
I båda filmerna så har vi ett gift par som filmerna börjar med att de humoristiskt smågnabbas lite med varandra på semester. Antingen i schweiziska alperna eller i Marokko är det väl. De är bara ett vanligt par på semester med sin unge. Och de lär känna en mystisk man som de inte riktigt kan begripa sig på. Och helt plötsligt dör den här mannen. Men i sitt döende ögonblick så viskar han någon hemlighet till mannen som han måste föra vidare. Ett brottssyndikat av något slag som inte vill att den här hemligheten ska förs vidare kidnappar parets barn för att utpressa dem att inte prata med polisen. Och i båda filmerna så sticker de då till London där de tror att barnet finns och också försöker själva spåra upp de där skurkarna eftersom de inte vågar blanda in polisen. Och sen så följer diverse jakter hit och dit efter olika människor och springande på tak och maffiga avslutningar i Albert Hall.
Precis. Det är, så ser det ut i båda filmerna. Som sagt, den första gjord i Storbritannien 1934 och den andra gjord i Hollywood 1956. Och 1934 ska vi väl säga det. Det blev ju en lite oväntad annan dubbel här nu. För vi kom direkt från vårt avsnitt om M och El Vampiro Negro till en annan film med Peter Lorre. Inte kanske i huvudrollen egentligen här, men i den huvudsakliga skurkrollen. Också den, vad ska vi säga?
Den minnesvärda rollen.
Mest minnesvärda rollen, precis.
Ja, men faktiskt. Han är väl ledare då för brottssyndikatet. Eller åtminstone den ledaren som vi konfronteras med. Det kan ju finnas någon ytterligare i bakgrunden som vi inte ser. Men det här är väl antagligen ganska nyss efter att han har flytt från nazismens Tyskland. Kanske hans första engelskspråkiga roll till och med.
Ja, en av dem i alla fall.
En av
ja,
dem.
Den första förutom engelska versionen av M då.
Så, just det. Ja, gjorde så, han den själv eller var det?
Jo, han gjorde det. Ja. Har det nyligen upptäckt. Så vi bockar för allting Peter Lorre gör på engelska. Det är podden från och med nu.
Ja, och han gör det så tidigt så att han har inte ens lärt sig tala engelska än.
Nej.
Så allt han säger är fullständigt fonetiskt inlärt.
Ja,
det är ju ganska kul att man kan vara en så här pass engagerande skådis och mest intressant kanske just därför, vem vet. Men det, såklart det har ju med hela hans Peter Lorre-ness att göra också. Men jo, det är fascinerande att man kan skådespelar så här pass intressant rent fonetiskt. Ska ju sägas att för en sån här handling, en typisk Hitchcockism som vi ser i båda de här handlingarna är att de handlar ju onekligen om liksom underrättelsetjänster som försöker ta koll på någon form av högre uppsatt politiker. Någonting som nu för tiden absolut skulle försöka koppla samman med någon form av politiskt budskap. Sånt intresserar inte den goda Alfred.
Nej,
efter att vi slutar med nazister dåliga så försöker han inte ta sig an någon som helst form av politisk kommentar.
Nej. Han gitt ju inte ens hitta på ett namn åt det här fiktiva landet. Liksom kallade det Syldavien eller vad fan som helst. Men nej. The Prime Minister of Some country.
En av dem säger de bara en gång bryr de sig i alla fall om att säga vilket land det är. Och sen den andra gången är det bara of a prominent western country. Någonting såhär.
Ja, hur som helst komplotten i den mån det beskrivs handlar ju väl om att det är någon slags inre motsättningar i det här påhittade landet och någon fraktion vill ha koll på premiärministern i den ena filmen och någon annan högt uppsatt person kanske i den andra. Fast att de gör det då på neutral mark så att säga i England.
Ja.
Oh, I just wish these bastards would kill each other in their own country, som de säger i den.
Jo, och, men jag tycker också att en intressant grej i 34-versionen är ju att Peter Lorres gäng verkar vara någon form av konstig religiös sekt dessutom.
Mm. Ja, de är soldyrkare.
Vilket inte riktigt utvecklas, men...
Nej. Ja. Och det är precis för det här att brottslingarna gömmer sig i en kyrka. Det finns ju med i den nya filmen, men där känns det mer som att det är bara det här var en lämplig lokal att gömma sig i typ.
Han måste ju vara någon form, vi kommer dit, men jag tänker att även vår skugga måste vara någon form av faktisk press. Han är i alla fall beredd att hålla en hel predikan och verkar hyfsat liksom van vid det. Så det är väl frågan om de helt enkelt fick in ett prästpar här på liksom sin komplott.
Det är ju en intressant del av handlingen, men det känns ju osannolikt att de skulle startat en hel församling bara som en cover.
Ja, men det är kul att fundera kring. Jag tänker så här, att det kanske lättaste är att dela upp filmen, för filmerna har ju ändå liksom följt samma handlingsstruktur, bara det att de lägger väldigt olika vikt vid de olika delarna. Framförallt kanske jag skulle säga början, för som jag nämnde innan vi startade avsnittet här, handlingen startar ju någon mån när den här mannen som det gifta paret och deras barn har träffat på semester blir skjuten och lämnar över en hemlighet. Detta sker 7 minuter in i versionen från 1934. Detta sker 41 minuter in i versionen från 1956. Mm. Så de största förändringarna sker ju där, skulle jag vilja säga. Och konstigt nog, jag skulle vilja hävda att 34-versionen är bra mycket mer effektiv och till och med nästan bättre berättad här. Därför att jag tycker att 56-versionen tar sig, men de första 40 minuterna är fan det sämsta jag sett Hitchcock göra.
Ja, nej, men det är mycket smartare att berätta historien så som i 34-versionen. Det är bara det att efter den händelsen som avslutar den delen av filmen så blir det ju en seriösare ton och det här, och då kan inte James Stewart och Doris Day gå och smågnabbas med varandra lika mycket längre, och det var väl det man tänkte att publiken kanske ville se.
Precis, att man vill få in lite av, vad ska vi säga, det liksom lyteskomiska i att se James Stewart och Doris Day snubbla runt i ett okänt land och använda alla möjliga och lära sig om alla möjliga kulturella stereotyper och...
De har inte stolar vid borden i andra länder. Hur ska man sitta?
Ooh, they wash their hands before dinner. How quaint.
Precis. Alltså, jag har sett den här filmen några gånger. Jag tror det här är tredje gången jag ser den, men det är första gången på bra länge. Och just därför att jag aldrig varit så där superförtjust i den. Det jag insåg den här gången är att de första 40 minuterna av 56-versionen, ja, de är fulla med en massa kulturella stereotyper om marokkaner och muslimer och fransmän. Men jag tänker att Hitchcock som britt även verkligen ger Stewart och Day en chans att porträttera de mest stereotypiskt dumma jävla amerikanska turisterna jag någonsin har sett. Fast de ska vara liksom rika och hon är välkänd och han är doktor och så här. Och de kommer ändå in liksom insnubblande som verkligen liksom, alltså Lasse Åberg hade inte kunnat porträttera dummare amerikanska turister, känner jag.
Och filmen är ju också väldigt woke i att man får en kniv i ryggen när man har blackface. Det tyckte jag var ett statement.
Jag hade glömt lite hur den scenen utspelar sig. För först så kände jag, i och med att han liksom ska vara utklädd i den här scenen, så blev jag så här, men det där är väl samma skådis, eller hur 17 är, och tänkte först bara, okej, Alfred slängde in lite blackface-skådis här. Det var ju inte helt ovant 1956. Men det är lite roligt sen när man inser att sminket faktiskt är en del av handlingen och inte bara liksom ett dåligt beslut av herr Hitchcock.
Otydligt varför han hade det faktiskt, men det blev ju visuellt slående när sminket åkte av. hel dödsscen. Men det är en bit in.
Det är en bit in, i alla fall som sagt i den ena filmen. I den andra filmen, 1934-versionen, är enormt effektiv. Det här är ett kaxigt, roligt par. De är väldigt mycket mer, vad ska vi säga, charmigt skarp dialog där de liksom smågnabbas hela tiden. Jag älskar ta med fan hur vi... Alltså, barn i såna här filmer överhuvudtaget är ju alltid en fara och en risk. Och ungen i 56-versionen är ju så jävla påfrestande. Man undrar varför de ens blir så bekymrade när han är borta.
Ja, tyvärr. Vi kommer återkommer till det.
Ja, men dottern i 34-versionen är ju ganska roligt brittiskt skarp. Och man undrar ibland lite hur mycket det är att man har någon fördom om att amerikanska barn alltid är jobbigare än brittiska barn. Men jag gillar den här familjen i 34-versionen som där varannan replik till varandra är typ något slags elakt skämt snarare än typiska liksom amerikanskt gulligull familjetrams.
Bara det här replikskiftet när de är tillsammans med Louis, han som ska bli mördad. Oh my love. Oh my darling, oh my lunch.
Jag tycker båda de här filmerna är väl nog så mycket komedi som någonting annat. För ja, det är så mycket gnabb och humor och Peter Lorre som spelar glatt 34 och James Stewart som springer åt fel håll i så jag vet inte, det är väldigt lättsam ton hela vägen. Kidnappade barn har aldrig varit så roligt.
Ja, alltså James Stewart kan ju vara rolig självklart. Det är bara att rent handlingsmässigt så dör de ju ut på det för länge.
Ja, ja, ja. Men det är väldigt effektiv början då 34, hur den i första scenen verkligen sätter upp det här geväret. Att mamman är en hejare på att skjuta gevär. Och att om någon skriker så missar man sitt skott. Vilket blir viktigt i finalen.
Det är sant, och det är också ganska roligt att i båda de här historierna att det är som sagt mamman i familjen som är någorlunda välkänd. De gör inte lika stor grej av det 34, men det är ju klart att hon är i alla fall någon slags liksom tävlingsprickskjuterska, eller vad heter det? Man skjuter lerduvor.
Lerduverskytt.
Ja. Precis, jag vet inte hur känd man är på det, jag kan inte nämna den här jävla lerduverskytt.
1934 kanske man var det, det här är ju ändå liksom... Det är ju den här grejen som höll på fram till sent 60-tal, liksom jetsetet som åkte till Schweiz och ja.
Hoppa backhopp och sköt
lerduvor. Ja, tydligen. Mm.
Nej, men hur som helst, medan Doris Day, som vi inte har riktigt har nämnt än, som spelar Jim Stewarts fru i 56-versionen, spelar ungefär Doris Day, eller en tidigt pensionerad Doris Day som har gift sig och... klivit ut ur rampljuset lite grann, men fortfarande är väldigt, väldigt välkänd och ihågkommen för sin tidigare karriär på scen som sångerska. Och det har ju sina orsaker, nämligen att man vid 1956 har lärt sig det här tricket att få in en hitlåt i en film om man så kan. Och har man Doris Day vill man naturligtvis det. Och vi kommer ju komma fram till det i slutet av avsnittet, men jag skulle nästan vilja påstå att mannen som visste för mycket från 1956 är mest ihågkommen för att det är filmen som gav oss Kejsera Asera.
Det är nog inte en jättedålig gissning, även om det är nog en film som många har sett. Men
det är ju också ungefär fullt ut en halvtimme av filmen tillägnas ju den låten. Så.
Oh, det är ju inte bara i eftertexterna precis.
Och inte är det några bra versioner eller?
Det, nästan det jag uppskattar med versionerna. Alltså, inte att de framställer henne som liksom någon fantastisk sångerska, utan att båda två sjunger, om jag nu ska liksom tala gott om en film som jag är ganska blandad kring, att båda versionerna sjungs ungefär som man tänker att de borde sjungas i det tillfället. Den första gången ska inte vara något stort framträdande, utan bara att hon liksom småsjunger en låt på hotellrummet med sin horribla pojk. Och den andra gången ska vara att hon sjunger en lätt paniskt och för högt för att försöka skicka någon slags meddelande med den.
Men det var ju roligt också det här att hon småsjunger på hotellrummet, tänkte jag genast. Hon sjunger ju alldeles för högt, det måste vara jättestörigt för grannarna. Och sen när de ska sjunga på den här gudstjänsten för att kodtala med varandra, så börjar hon med att sjunga alldeles för högt, så att...
Det gillar jag, att hon tar i med operarösten när de ska pratsjunga lite som med varandra.
We're using the inside voices, Joe.
Ja, nej, för min känsla, jag kommer aldrig riktigt in på mitt förhållande till Hitchcock så här, men jag kommer ihåg det här, jag vet aldrig om sådana här liksom privata anekdoter, hur roliga de är för poddlyssnare, men jag tänker att vi som kände varandra då, och framförallt Aron som minns allting som någonsin har hänt, kom kanske ihåg att jag för typ 15 år sedan låg typ med lunginflammation i en månad och gick ner 12 kilo och typ hade feber i 30 dagar i sträck. Det var precis efter att jag hade skaffat mig den här stora röda Hitchcock-lådan som var alla Hitchcocks Universal-filmer, 15-16 stycken. Så det var typ det enda jag gjorde i en månad, var att försöka att inte dö, få i sig tillräckligt med vatten och titta på Hitchcock-lådan. Så jag tror inte jag sett den här filmen sen dess, och jag blev också så här, ja, det här kommer jag inte ihåg, undrar varför. Ja, kanske för att jag såg den liksom gravt medicinerad.
Stackars kall.
Ja, det var en konstig månad av mitt liv, men jag minns, det jag minns från redan då är att, och det kan ha varit första gången jag såg den, men att det är en konstigt, både, jag tycker, en konstig film, både i tonen och i hur den liksom tempot, de hittar aldrig riktigt tempo. Det är en film som har massor med bra idéer, men bara typ en eller två av dem genomförs faktiskt så bra som jag liksom nästan väntar mig av Hitchcock. En av de här sakerna som jag tycker som händer i Hitchcock, en hel del i hans, vad ska jag säga, mellanbra filmer, är det här att han hittar en bra idé, men sen så gör han aldrig riktigt tillräckligt mycket av den. Jag gillar den här utvecklingen som han gör i 56-versionen, att paret som, att de som kidnappar barnet är ett par som de redan haft kontakt med och lärt känna lite grann och litar på i någon mån. Och aldrig skulle liksom någonstans kunna föreställa sig en av de skurkar, de som verkar otroligt liksom pålitliga. Och sen så visar det sig vara precis de som liksom kidnappar deras barn när de lämnar över dem.
Det är ett bra tillägg, det har du faktiskt rätt i.
Jag uppskattar verkligen den. Och sen så liksom tycker jag att det hade fått kunna komma tillbaka lite mer i andra halvan. Det säger ju någonting också lite mer om sånt här som vi verkligen har gillat i Thrillerfiktion sedan, vad heter det? Ja, ännu mer i alla fall, sedan 11 september och sånt, med liksom sleeper agents och andra. Och det kan bo en terrorist precis bredvid dig när som helst. För det här ser ju verkligen ut att vara det mjäkigaste, brittigaste paret man kan tänka sig. Och kanske på grund av att jag såg den med kraftig feber förra gången, men jag hade också glömt bort att det var det som var vändningen. Så det kanske är den delen av filmen som jag egentligen uppskattar mest.
Ja, och det gör ju också lite vettigare Louise roll där, att istället för att bara vara en lös kompis till dem som visar sig vara spion, så kontaktar han dem därför att han tror att de är det här andra paret som han är på jakt efter.
Precis. Jag gillar lite det här, och det här finns också absolut i den här, det finns ju en hel sektion av Hitchcock som liksom är verkligen spionthrillers definitivt, som liksom är agenter som jagar efter någon och förmodligen polisen samtidigt också och sådär. Och då finns det ganska ofta, tycker jag, just det här att, som man känns nästan lite tidigare med, att istället för att göra allting så simpelt som bara möjligt för att liksom tilltala publiken, att han är okej med att det stora bitar av det här som vi aldrig riktigt liksom får koll på, som det här med solkyrkan och hur fan det kopplas till att vilja mörda en diplomat, eller det här med att hur blev ett brittiskt prästpar terrorister som vill mörda någon schweizisk liksom officiant. Det är sådana bitar som jag liksom nästan alltid jag uppskattar mest med den här filmen, förutom att jag älskar en viss scen i hos en taxidermist, tycker jag är saker som ligger lite mer i bakgrunden. Det finns liksom alla ingredienserna för en ännu intressantare film, men sen så tycker jag nog att det här att lägga någon slags krumpiga amerikanska turister snubblar sig igenom den här spionhandlingen, liksom dämpar den lite grann, gör den lite för lång, lite för fånig någonstans kanske. Men ja, jag vet inte, vad säger ni? Vänta, vi kan börja den här änden förresten. Hade ni sett båda de här filmerna förut allihopa eller så? För mig var det förmodligen tredje gången med 56, men den hade jag inte sett på länge som sagt. Och det var andra gången faktiskt, bara på ett par år med 34.
Jag hade aldrig sett 34 förut. Men 56 har man ju sett minst en gång.
Jag hade sett båda varsin gång innan kanske 10 år sedan.
Jag har sett båda ett par gånger. Framförallt har jag nog sett 34 några gånger. Skulle jag säga. Men jag funderar på om jag får säga någonting om Que Sera som vi pratade om för en liten stund sedan. Den är ju lite intressant, den låten, i hur den används i 56-filmen. Just det här att den får spela så stor roll i handlingen. Och det här med att hon sjunger den låten inte speciellt bra nödvändigtvis, utan på ett sätt som ska passa in i handlingen och sådär. Det är lite intressant. Men det är ju en ganska korkad låt. För att den motsäger ju helt handlingen i filmen. Alltså det här med att om någonting jobbigt händer ska man bara man ska inte bry sig och oroa sig för mycket, utan man ska bara låta allting skölja över sig. Det är inte så, det är inte det budskapet som filmen i övrigt sänder, vill jag bara påpeka. Så det var inte särskilt, det är inte De kunde ju åkt hem till USA och tänkt att ja, det var det barnet. Vi kan ju försöka skaffa ett nytt av
vi
ändå pratat
om. Vi pratade ju faktiskt just om man kanske skaffa ett nytt barn.
Ja, jag tänker att det är lite...
Vi gillar ju inte Hank.
Nej, alltså. Det är ju lite roligt med den scenen där, va? När... Alltså, den här filmen märkte blev lite roligare. Man försöker läsa in lite mer i undertexten än vad som kanske finns där. Som till exempel, tycker James Stewart ens om det här barnet? Han är definitivt inte intresserad av att få fler. Han är djupt missnöjd med vad det här barnet har gjort med hans liv hittills. Han är ju inte en orimligt gammal pappa för att vara, jag tror Stewart är 47 här och grabben ska vara 8-9 någonting. Men han är ju ganska gammal kanske för att bli pappa en andra gång. Och man ser att det här har redan tärt på honom. Så när hon kommer med förslaget är det dags för en unge till, så han inte överlycklig ut av den här idén.
Och sen så gillar jag lite grann faktiskt att det lyfts inte, för att vara Jimmy Stewart och Doris Day, så lyfts det här inte fram som något sådär idealiserat äktenskap ändå.
Nej.
Vi ser dem ju nästan gräla oftare än de är sams, och inte ens nödvändigtvis på det här liksom checka hollywoodska snabba repliker grälet, utan det är verkligen, jag tänk om vi bodde i New York så att jag fortfarande kunde ha en karriär.
Ja, nej.
Det är liksom, det finns faktiska, ja, de, tycker de här människorna ens om varandra, någon av dem?
Jo, men det gör de nog. Alltså, de är extrema, alltså de är kanske väldigt, ganska starka individualister, men de har ju varandras ryggen då när det hettar till.
Mm. Bortsett från förutsatt att en av dem får droga den andra först, så att de chillar lite.
Ja, och nej, det hade jag nästan förtänkt. Ja, nej, det är extremt osnyggt, ja, hur han...
Uh-huh.
Och det påpekas ju i och för sig ganska tydligt i filmen att det inte var okej, men det är ändå...
Om jag vill gilla den här filmen mer, så säger jag att det här är Hitchcocks satir på, alltså, att 34-filmen är bara roliga, vad heter det, brittiska everyman på det sättet som Hitchcock gillar dem, typ att de är skarpa och roliga och sådär, och typ visar sin kärlek med humor, med liksom ganska bitsk humor utåt i första hand och sådär, och de får inte så mycket karaktär bortom det. Ju mer jag tänker på att det här är Hitchcocks parodi eller nidbild av hur han ser på amerikanska par efter att ha behövt flytta till Hollywood för att få en karriär, desto mer gillar jag nog den här filmen.
Mm.
Att precis det här, att ja, amerikanska turister, även de som liksom, som sagt, är rika och så, kommer dit och har inte brytt sig om att ta reda på ett jävla jot om kulturen, blir förvånad över minsta annorlunda sak de ser, och direkt uppvisar sig att de egentligen bråkar hela tiden. Han behöver liksom, doktorn drogar sin fru i hemlighet.
Och detta trots att filmen också tidigt etablerar att han har alltså gjort sin militärtjänst i Casablanca.
Ja.
Mm. Så det är inte ens första gången han är i Nordafrika.
Nej.
Och likförbannat har han inte ens en aning om vad islam är för någonting.
Why was he so angry? It was just an accident.
But the Muslim religion allows for a few accidents.
Yeah, I suppose
so. Och det är ju konstigt. Å andra sidan kan man kanske tänka att han mest höll till på militärförläggningen då. När han var där senast. Mm. Eftersom han var där som läkare under andra världskriget.
Jag ska säga så här, att Jimmy Stewart var ju väldigt mycket inne i sin omvändningsfas här. Att han var lite trött efter kriget och efter Livet är underbart på att vara en amerikanska liksom gullegossen som var liksom helyllefarsan eller helyllepojkvän i de flesta filmer och så. Han är ju väldigt mycket inne i sin lite mörkare fas här med alla de här westernfilmerna han gör med Anthony Mann och de andra filmerna han gör med Hitchcock. Trycker väl lite mer på det med Vertigo och Fönstret åt gården, liksom, där han är blir fullkomligt skogstok i en av dem, i alla fall en ordentlig och gör i den andra. Så jag tror han är lite mer på noten här av vad det är han gör, va? Jag tror han är lite trött på om han bara hade spelat ett totalt helylle, så jag tror han uppskattar den chansen att just spela de här, den här drogningsscenen som vi nu har pratat om några gånger, som helt enkelt är att han är ju den som får reda på att barnet har blivit kidnappat först. Och sånt är ju inte något man bara kan berätta för en kvinna. Gud bevara mig, de kan bli hysteriska. Så innan han kan berätta för sin fru att deras son har blivit kidnappad, måste han ta henne till hotellrummet och lura i henne lite knark och sådär, innan han känner att det är läge att berätta det. Så kanske däckar kort efteråt att han inte behöver hantera det, hon är hysterisk.
Men lura i kan man ju påpeka att han säger åt henne: här är tabletterna, ta dem. Jag lovar, det är bra för dig. Det är inte som att han ta det här teet, min älskling.
Han är öppen med vad han ger henne, men hon känner ju sig ändå lurad eftersom han ger henne det under falska förespeglingar.
Ja, men alltså, tänk då hur jävla upprörd hon hade varit om hon inte var drogad. Jag tror han gjorde rätt. För vi har ju redan konstaterat att kvinnan är paranoid. Hon råkar ju ha rätt att alla är ute efter henne, men...
Man är ju inte paranoid om någon, om man faktiskt är förföljd, eller
hur? Det är ju faktiskt, det har du faktiskt rätt i. Det är inte en aspekt vi riktigt kommer fram till, men det är sant att han spenderar hela de här första 40 minuterna med att liksom säga, men du bara tror så mycket, varför skulle du tro att de håller på med något hemligt och mysko borta där och sådär, och så visar det sig att hon har rätt i precis allting. Det är ju faktiskt en rolig aspekt av det hela. Jag tror Jimmy Stewart lite av en idiot i den här.
Just because you're paranoid don't mean they're not after
så
you.
Så var det, ja.
Gotta get away, get away. Ja, ni kan den också.
Men och sen så har vi det här som är gemensamt mellan bägge filmerna också, att poliserna är bland de mest skrattretande inkompetenta jag någonsin har sett i vad som ska föreställa att vara en liksom brottsthriller. I bägge filmerna så är de så, jag menar, det mest hjälpsamma någon polis gör i någon av filmerna egentligen, det är ju den här unge schweiziska polisen som inte talar engelska, och när då vår hjälte försöker fråga honom, der britische ambassador, is he here? Here? Och schweizaren pratar, ja, är Ristein här?
Vi ska väl säga så här att det är ju en av de intressanta och mest liksom välkända aspekterna av Hitchcock, men för att vara en man som gjorde sig sådär ett 50-tal thrillers så tror jag inte han har en enda polishjälte. Polisen var inte några favoriter hos...
Nej, men det är ju så, han gillade ju inte poliser rent allmänt, tror jag. Nej. Här är det väl dessutom en avsikt att huvudpersonerna litar ju inte på poliserna. Nej. och det avspelas också i hur poliserna skildras, tänker jag mig. Att det är ganska avsiktligt att de är inkompetenta.
Ja, men nu i alla fall då, jag kanske här vill ta en kisspaus, för jag tänker att nu är vi 40 minuter in i den ena filmen och 6 minuter in i den andra, och den här ungen har blivit kidnappad.
Ja.
Ja, vi tar lite paus och återkommer och pratar om resten av filmen.
Hey, Sarah. Whatever will be a future's not ours to see. Que sera, sera. What will be.
Hörrni, ett barn är kidnappat. 2 av 4 föräldrar bryr sig. 2 barn är kidnappade, om man ska vara sådana. 2 barn är kidnappade och 2 av 4 föräldrar bryr sig. Och ja, härifrån tar ju filmen ändå lite olika vägar innan den återigen samlas kring en kyrka och en musikspelning i Albert Hall. Jag är ganska förtjust. Min favoritscen i 56-versionen är den här. Vi ska säga så här. I båda filmerna får mannen som visste för mycket ett kryptiskt meddelande, där det ena bara leder dem till A. Hall, som han antar är någon slags person, och den andra får ett meddelande till Ambrose Chapel, som han också antar är en person. Det är oklart varför de tror det till att börja med, men det är för att vi båda två ska kunna ha den roliga, ganska typiska thriller-revealen att det är inte en person, det är ett ställe!
Exakt, och sen att personen är en weird taxidermist gör det ändå lite roligt.
Jag tycker att taxidermiscenen, som är fullkomligt liksom nonsens och egentligen inte fyller mycket av en funktion, är den absolut roligaste scenen i 56-versionen. Och egentligen,
ja, men eller hur, den är ju onödig på sätt och vis, men den är ju väldigt kul.
Den huvudsakliga värdet med den filmen, för den är så otroligt konstig och rolig.
Ja, och också för att det som leder fram till den är ju att det är en av de bästa liksom spänningsscenerna Hitchcock lägger in i någon av de här två filmerna. Just den här scenen där Jimmy Stewart finner sig helt ensam på en gata i centrala London och en mystisk person närmar sig bakifrån raskt och tittar på genom en väldigt konstig titt. Och så kommer han in i det här liksom gamla stallområdet med liksom en labyrint av gammalt 1800-tals tegel, och det enda vi hör är fotsteg. Och Bernard Herrmann som ligger och leker på stråkarna lite grann. Och så knackar han på och kommer in i den här liksom uppstoppningsverkstaden. Och det visar sig att ingen där har en aning, har minsta med handlingen att göra, och tycker att han är den mest creepy typ som någonsin har dykt upp.
Ja, men det bästa på det här också är att de drar den så långt att först får han frågan efter Ambrose Chapel, och en ganska gammal gubbe som ser väldigt vänlig och oförstående kommer ut. Men sen, ah! Vändningen tror vi kommer. Och jag tycker det här säljer jag ganska väl. Han har en son med samma namn. Det är Senior och Junior det här. Och Ambrose Chapel Junior verkar till en början lite mer suspekt. Han är definitivt castad, så vi ska ha lättare att tänka att det här är en Hitchcock-skurk. Så jag älskar hur den scenen utvecklar sig när jag först också tror att det är det som är vändningen. Det var inte den äldre, det var den yngre. Och sen bara se hur Ambrose Chapel, den yngre, långsamt du bara, en jävla galen panna, när James Stewart börjar skrika om galer och galna saker. Och till slut startar ett slagsmål med fem äldre oskyldiga taxidermister, bara för att fast bli liksom attackerad med en tiger och en elefantsnabel och fan vet allt.
Och jag älskar just det här att liksom Ambrose Chapel senior plockar upp en sågfisk, och man tänker, ska han börja hota Jimmy Stewart med en sågfisk? Nej, han försöker bara få allt arbete ur vägen från den här galningen för att rädda liksom deras inventarier.
Det är så jävla roligt.
Vält inte lejonet.
Och sen hur scenen slutar med liksom fokusera in på ett lejon som ser ut som, vad fan var det som hände?
för mig som i alla fall skulle jag säga har sett 75% av Hitchcock-filmer någon gång, skulle jag säga så här att det finns inte en enda Hitchcock-film som är så fullkomligt misslyckad att den inte har en liksom sån här sekvens. En scen eller en sekvens som är precis underbart genomförd. Nästan, liksom, nästan kan kopplas helt ur sin film och ändå ses ändå och uppskattas någonstans. Och för mig är det den här scenen. Ja. Den är så fruktansvärt bizarrt rolig. På ett lite underfundigt sätt som liksom, jag inte vet hur många andra regissörer skulle få fram vid den här eran. För det är något just med Hitchcock och hans, som jag säger, det här med att vara en britt och en liksom ganska skarp britt som alltid har uppskattat att man alltid vet att liksom den underfundiga humorn är alltid medveten i Hitchcock-filmer. Mm. Som jag tror uppskattar att låta en Hollywood-stjärna komma i slagsmål med fem äldre brittiska gentlemän och deras sågfiskar.
Han får ju spela väldigt mycket på det brittiska och lite konflikten mellan brittiskt och amerikanskt temperament där också, vilket höjer det också ett snäpp.
Sen gillar jag också motsvarande scenen i 34-filmen. Mm. När vår hjälte och en av hans kompisar
det är morbror, va? Det är fruns brorsa.
Ja, det kanske det. Mm. Ska gå och undersöka det här stället, och de hamnar på en mystisk tandläkare. Och han börjar med att skicka in morbror och liksom, kan du gå in och säga att du har ont i en tand? Och så kommer han ut 5 minuter senare och fått en tand utdragen och inte lärt sig någonting. Så vår hjälte måste också gå in och riskera.
Jag skulle säga att det som faktiskt sänker mannen som vet för mycket 56 så mycket för mig är de här första 40 minuterna och sen möjligen den sista sekvensen som jag tycker är lite ineffektiv. Mannen som visste för mycket 34 är kanske inte någonstans något storartat thrillerskapande, men det är en riktigt kul film och den rör på sig så utav bara helvete.
Nästan lite för mycket. Jag önskar att den ville pausa upp någon liten sekund någonstans. Det är liksom verkligen, alla hoppar direkt på rätt ledtråd, alla hoppar direkt på den liksom reaktionen som handlingen kräver. Det finns inga villospår, det finns inga röda sillar, det finns ingenting liksom. Allting bara går på räls hela vägen.
Jag gillar tanken på att en solkult med Peter Lorre i huvudsätet är ganska klantiga skurkar. De hade inte riktigt tänkt igenom det här. Men visst,
men
inte
Peter Lorre är ju så bra som konstant jätteirriterad, konstant med en cigg i mungipan. Oh god, ska jag behöva gå igenom det här nu då?
Fast det roliga sen också att när saker börjar gå åt helvete börjar han tycka att allting är väldigt roligt.
Ja,
jag
det
älskar
alltså
antalet gånger som man bara sätter sig ner och skrattar och vilken jävla shitshow det blev av allting. Det är ganska ofta i andra halvan med den här filmen.
Den här 5 minuter långa scenen i 34-filmen där de bara håller på att kasta stolar på.
Alltså det är ju en av mina favoriter.
Det är kanske den scenen om man som sagt skulle plocka ut en favoritscen från varje Hitchcock-film. Jag tror kanske det är stolkast scenen i 34-versionen, för den är så jävla bizarr. Alla bara bestämmer sig för att det här vi gör nu, det är liksom samma logik som skapar tårtfighter i alla liksom slapstickfilmer från den här eran, men nu är det bara, vad har vi för vapen här då? Har vi knivar? Nej. Har vi några pistoler på? Nej, vi har fan inte det. Vi har en förbannad massa fällstolar.
Ja, och det blir ännu konstigare i och med att det här är ju innan Hitchcock har träffat Bernard Herrmann. Så det finns ingen score överhuvudtaget i 34-filmen.
Nej.
all musik som finns är sån musik vi ser spelas live.
Mm.
Och det är ju samma musikstycke också. Och det tänker man att det är något färdigt klassiskt musikstycke. Men nej, det är alltså ett stycke som skrevs för den här filmen.
Oh,
det var liksom, Hitchcock sa till någon kompositör att jag behöver cirka 2 minuter för min stora liksom orkestrala final här. Och liksom kompositören kommer tillbaka några dagar senare och säger, jag har skrivit ett helt jävla kantat åt dig.
Hur det används i filmen, jag skulle säga, jag tycker det är faktiskt rätt fascinerande hur de knyter hela upplösningen till hur musikstycket utvecklar sig. Det kan hända att 34-versionen, jag vet inte om den gör det lite snyggare möjligen, men i huvudsak är det ju ungefär samma scen, hur de knyter hela upplösningen och hela stämningen i scenen är kopplad helt till musiken.
Ja, jag tycker nog nästan att det är den andra sekvensen som 56-versionen får tillräckligt bra. Det är ju precis som det här Björn nämnde med liksom Hitchcock-logik, en scen that makes no fucking sense om man skulle tänka på det i en verklig värld. Men inom världen som Hitchcock har byggt för den här, där en lönnmördare bestämt sig för att en pistol från en balkong är absolut det bästa sättet att lönnmörda någon, yep. Och det kan bara hända vid exakt rätt tillfälle. Så under de förutsättningarna är det ju en effektiv sekvens i båda filmerna. Här skulle jag nog säga att 56-versionen skiner lite högre för mig, om inte bara, så bara för att Bernard Herrmann faktiskt får vara med själv och stå där och dirigera.
Och jag ska säga en sak, det har du faktiskt, jag faktiskt älskar med 56-versionen när det gäller detta. Vi ska lägga till också att det bygger ju på då att någon ska skjuta premiärministern som sitter på en balkong och står och gömmer sig bakom gardinen på en annan balkong, typ snett mitt emot. Och för att maskera sitt skott och kunna springa därifrån, så ska han tajma in skottet när det är ett högt symbolslag i en dramatisk bit av kantatet. Och i 56-versionen så ska de då träna inför det här genom att lyssna på stycket på skiva och gängledare.
Det är båda versionerna. Exakt samma sak.
Okej, så de lyssnar på skiva i båda kanske,
ja.
Men det skiner igenom i alla fall. Jag tänkte på det åtminstone mer i 56-versionen. Att när de spelade på skiva för den tänkta lönnmördaren, att de spelar så himla kort.
Ja.
De lyssnar om igen på typ de 2 tonerna innan cymbalslaget och bara, fast det här funkar ju inte. Ska man
han är väl the fastest gun in London liksom. När han hör det här stycket, då har han exakt 0,2 sekunder på sig att hala upp pistolen och sikta.
Ska han veta när det är dags att skjuta, då måste han veta sammanhanget i låten. Han kan inte bara veta de 2 tonerna innan cymbalslaget, tänker jag först. Sen inser jag att han är ju förbannat jävla korkad, den här lönnmördaren. Han har en assistent med sig som faktiskt har lärt sig hela stycket och sitter med en notbok och följer med, som är den som faktiskt ska säga till honom.
Lönnmördaren i 56-versionen, han ges lite karaktär i 34 också, för det är väl visst är det samma person i 34-versionen som skjuter både, vad heter han, den franska agenten i början och sen ska genomföra dådet på slutet,
vilket jag
inte tror det är 56.
Nej.
Det är lite det framgår inte i 56-versionen.
Nej, jag tror aldrig vi får veta vem som knivhugg.
Men tillbaka till Olofs scen innan vi är klara där. För 34-an är ju ännu vildare där. För där lyssnar de inte ens om och om igen. De lyssnar om möjligt ännu kortare och bara en gång.
I'll show you the exact moment at which you can shoot. Now listen carefully. There. You see, at such a moment, your shot will not be heard. I think the composer would have appreciated that.
Jag tänkte när jag såg 56an efteråt att ja, men här försöker han i alla fall göra scenen någorlunda rimlig. Lägger till några repliker och instruktioner.
Jag tror ändå att Hitchcocks poäng är att den här mördaren är helt dum i huvudet. Han kan inte lära sig detta själv. Det är liksom den här kvinnliga assistenten han har med sig på balkongen som egentligen håller koll.
Och sen har ju bägge filmerna det här gemensamt också. Att det är liksom, återigen, Hitchcock. Det är en stor setpiece på Royal Albert Hall. Och alltså, inte snack om annat. Bägge scenerna är helt fantastiska. Här är liksom verkligen Hitchcock i sitt esse. Jag älskar liksom 56-versionen. Hur han liksom låter hela det här musikstycket spela upp utan en enda replik. och liksom bara klipper fram och tillbaka så att vi ska få helt klart för oss exakt var alla linjer går, vem som ser vem, vem som siktar på vem. Där ligger symbolerna, där har vi notbladen, nu närmar vi oss symbolslaget. Vi tittar upp på läktaren igen, etc. etc. Det är fantastiskt gjort. Mm. Men i bägge filmerna är det helt jävla bizarrt hur vår hjältinna hittar dit. Och i 56-filmen ännu mer bizarrt hur Jimmy Stewart hittar dit. För han har aldrig ens hört orden Royal Albert Hall i handlingen. Han bara liksom råkar dyka upp där.
Han är inte på Royal Albert Hall. Är han på Royal Albert Hall?
Ja, det är han som brottar ner mördaren och kastar ner honom från balkongen.
Så är det ju.
Och varför blir hon inte utkastad när hon inte har någon biljett?
Precis, det är liksom vaktmästaren ber henne om biljett och hon säger jag väntar på någon. Och då får hon bara stå där i dörren och titta på konserten.
Ja, min om jag var ett större fan av den här filmen skulle jag fanwanka det till att han känner igen henne. För hon har ju tydligen varit typ den största stjärnan på London scener för typ 4 år sedan.
Och det hade varit så lätt att lägga in.
Ja.
Det är liksom... Det är bara, absolutely Mrs. McKenna. Det är, det är den enda repliken du hade behövt för att fixa det.
Ja, jag vet.
Låt henne köpa en biljett. Hon köar till biljett i hela 5 sekunder innan hon bestämmer sig för att hon inte behöver någon biljett. Och det säljs biljetter, det finns biljetter. Det är liksom, lägg 5 sekunders film på att liksom hon räcker över en 10-pundsedel och får en biljett.
Det är en perfekt Hitchcock-sekvens i det här som du säger, va? Att den är ganska fantastiskt filmskapad och så, it makes no fucking sense direkt på det där in, du vet, resten av världen så som vi känner den från runt omkring. Alltså, ja, jag tycker att 56-versionen är jobbig, alltså är aktivt en av de sämre Hitchcock-filmerna, de första 40 minuterna och de sista 10 minuterna. Timmen däremellan har jag riktigt kul.
Nej, men bägge filmerna har ju slutsekvenser som är ganska... Det är ju liksom... Royal Albert Hall är ju kulmen på alltihopa. Och sen ska filmen fortsätta i 10 minuter till. Och det är obegripligt varför.
Jag tycker det är lite kul dock, efter att vi pratade om hur M slutade med en Die Hard-sekvens. Att det är ganska okej actionfilmskapande det här för på liksom en halv budget för 1934 ändå. Jag gillar lite den här sista.
Vet du varför det är helt okej?
Ja.
Det är ju för att han snor det rakt av från Dr. Mabuse, spelaren.
Ja.
Det är ju slutet på Dr. Mabuse det här.
Ja.
Rakt
av. Jag har inte sett det spelet på ganska länge nu måste jag säga, men det stämmer säkert. Men jag tycker ändå det i sig är ganska aktivt kul, som sagt. Väldigt mycket... uppsving får av att när Peter Lorre mer och mer börjar inse att allt är kört blir han inte mer och mer desperat och panisk som i M, utan bara börjar skratta mer och mer åt allting. Och typ när sitter och fnissar sig genom hela shootouten på slutet.
När vi pratar om inkompetenta poliser, den här shootouten i 34-filmen. Först springer en polis fram, gå och kolla om det är någon där. Han blir skjuten. Vad gör resten av poliserna? De springer också fram till dörren. Oj, 4 utav oss blev skjutna, vi måste backa tillbaka.
Ja, men sen springer de runt på baksidan.
Så kommer deras kompisar med gevären. Och
en av dem blir också skjuten. Det är liksom, poliser var billiga i London på 30-talet.
Och det ska ju sägas att den här konserten, åtminstone i 34 så radiosänds den ju. Det är därför, så därför vet ju Peter Lorre med company om vad som händer. Men de försöker inte fly när de märker att det går snett, eller...
Skytten kommer ju tillbaka och tror att allting har gått bra, så när de väl får reda på att det går snett så är det väl redan...
Nej, de har inte fattat det kanske.
Dags.
Nej, de vet att de avbryter konserten, men då skulle de ju göra om han hade blivit skjuten oavsett vilket.
Jo. Då trodde allting var lyckat innan de kommer hem och hör nyheterna. Va fan, du sköt honom bara i armen. Ja, men en kvinna skrek.
och sen gillar jag också det här liksom mot slutet när de har den här shootouten och han, den här prickskytten, vill inte stanna kvar och slåss längre.
Nej.
Och Peter Lorres flickvän säger åt honom att you took this on for our cause. Och sen så tittar Peter Lorre och Cecilia Oates väldigt kort på varandra, liksom, vet vi vad det är för sak vi slåss för? Nej.
Jag gillar någonstans bara liksom i klassisk storystruktur att båda sluten hänger på den kvinnliga huvudkaraktären, alltså Doris Days, eller hur ska jag säga vad hon heter Edna Best heter skådespelerskan i 34-versionen. Så jag säger, bortifrån från Peter Lorre, inte så många jättekända skådisar i 34-versionen, men hur som helst, för 1934 är hon känd som en prickskytterska, och på slutet av en sån här film, japp, vi kommer alltid ha nytta av en prickskytterska. Liksom. Vi kan hitta en situation i en spionthriller där vi behöver någon som skjuter jätteexakt. Det är lite mer, liksom, de får dra det lite längre för att förklara hur en liksom, bra sångerska räddar dagen 1956.
Men här har vi, nu återkommer vi ju till det här. Ja. Som vi har diskuterat tidigare. Nämligen, alltså situationen att våra skurkar släpar med sig den här irriterande ungen till den här ambassaden. Vilket ställer fråga, eftersom deras liksom, uppdragsgivare är ambassadören. Och då inställs, varför brydde de sig ens om hela liksom, Royal Albert Hall-historien? Varför inte bara mörda honom i hans sömn och sen säga, tyvärr han avled. Nej, polisen får inte komma in det här en ambassad. Nej, det är tyvärr bara att skeppa hem kroppen.
För att avleda uppmärksamheten.
Det var en twist som bara är dåligt berättad att det är det egna landet som försöker mörda sin egen ambassadör.
Ja, vilket... men gör det på egen mark då. Det är ju så enkelt.
Det ska väl vara lite av en twist, menar jag. Att vi inte fattar precis på slutet. Så men, det är en hitchcock helst, världen, absolut. Ja.
Ja, men hur som helst så lyckas i alla fall Jimmy Stewart och Doris Day fixa en inbjudan dit. I full vetskap om att då kommer de att kräva att du ska sjunga en bit som du känner sångerska, och då ska du sjunga Que sera sera, och då ska vår son höra det och göra sig till, ge sig till känna. Och det gör han också. Han börjar vissla med i låten nästan omedelbart. Vad gör Jimmy Stewart som ska föreställa att faktiskt sakna sitt barn? Han står still i typ 19 verser.
Och typ
det är som Doris Day är framme vid When my great grandchildren go to Mars. Innan han ens liksom långsamt drar sig ut i rummet. Det är liksom ni som är föräldrar här. Vad skulle ni göra i den här situationen när ni hörde er son vissla från sin liksom kidnappt
jämställe? Jag säger att den här filmen funkar bara om Jimmy Stewart hemligt önskar att ungjäveln ska dö. Det här är hans
sätt
att
få. Exakt!
Ja, eller kanske inte dö nödvändigtvis. Han kanske tänker på att ungen kanske får ett bra liv i Syldavien. som syldavisk skomakare. Vad är med jag att sätta mig emot det? Så tänker han kanske.
Alltså, jag känner att det finns en skarp läsning av den här, som sagt, som Hitchcock-kritik mot amerikanska helhjulig familjen. Men det är inte tillräckligt tydligt att det är faktiskt det han gör, att jag vill liksom lägga den läsningen på hela filmen. Utan nej.
Och sen det här jättedumma gagget alldeles i slutscenen när de kommer tillbaka till hotellrummet, och Doris Days kompisar, som är helt obegripligt varför de är där till att börja med, för de har ju kommit dit privat liksom. Det är inte så att hon har tagit ut annons i brittiska tidningarna att jag kommer till London.
Jo, fast de säger i filmen att hon har kontaktat de här vännerna för att få hjälp och fixa lite grejer och så.
Ja, men vad då för grejer? De ber dem ju inte om hjälp med några grejer.
Nej, men det var Jimmy Stewart hade ju gjort det, skickat telegram, boka oss ett hotell. Och han visste inte vilka partyskvaller bitches som hon hänger med. Eftersom han aldrig riktigt umgått med sin frus vänner.
Ja, men hur som helst, de kommer tillbaka till hotellrummet. Och de här kompisarna som bara skulle kika förbi en kort stund, var på liksom både Doris Day och Jimmy Stewart rusar ut för att jaga efter någon som heter Chapel. 36 timmar senare är de kvar där. Därför att Hitchcock bryr sig inte om, tror inte människor har något annat liv än det som är relevant för handlingen.
De har ju blivit fulla på deras hotellnota. Nej, men det är exakt...
Jag tycker det är ganska roligt.
Jag tycker det är lite roligt, men jag tycker att vi absolut märker att Mannen som visste för mycket 56 är ett sånt typexempel på vad som inte funkar hos Hitchcock. Och när det är hans bättre filmer, döljer han det väl. Eller bättre. Nämligen precis det här, va, att ingenting existerar utanför precis det vi ser. Människor har inte ett annat liv när de går över scenen, de upphör att existera. Det är liksom... Allt är väldigt strukturerat och gjort för att vara precis inom de här satta parametrarna. Och när han gör det allra, allra bäst får vi Psycho. Och när han har lite mer liksom av en bakismåndag så blir det Mannen som visste för mycket 56. Ja, alltså jag uppskattar delar. Jag ska säga så här. Mannen som visste för mycket 34 tycker jag bara är liksom en rolig action-thriller. Jag tycker den flyger förbi. Jag tycker den... Man hör ibland bara argumentet om att men filmen förr i tiden hade inget tempo. Jag tycker den här flyger förbi. Den rör sig så jävla fort. Som sagt, så jag tror inte jag tog en paus. Alltså jag tyckte nuddade nog aldrig pausknappen, tror jag, under de där, vad det nu är, 74 minuter eller någonting. Utan den verkligen liksom bara kör på. Som sagt, kommer på 9 minuter längre än vad den första filmen kommer på 45, eller vad den andra filmen gör på 45 minuter. Och samtidigt ska jag säga så här, det är ju ingen av hans bästa filmer, därför att det är inte hans bästa spänningssekvenser. Det är inte en av dem som går lite mer djuplodande in på vilka karaktärer det här ens är. Liksom som en fönstret åt gården eller liksom. Och den gör inget så här specifikt unikt. Det är bara en riktigt solid, kul spionthriller. Och sånt kan vi också behöva ibland. Och det är kul att se, särskilt från den här eran. Medan 56 hade behövt klippa en halvtimme, fokusera in lite på mer, om det ska vara en satir av den amerikanska kärnfamiljen, hade han kanske ändå behövt göra det lite tydligare någonstans. För som det är nu så misstänker jag att han sitter där och inte faktiskt är så, varken han eller Jim Stewart är så där väldigt förtjusta i de här karaktärerna som det här centrala paret ska vara. Men jag undrar om någon berättade det för Doris Day. Och liksom, det är lite otydligt precis hur mycket som liksom bara var ett internskämt och hur mycket som faktiskt ska vara en värdig del av historien.
Jag tycker liksom att någonstans mittemellan de här skulle legat en sweet spot runt 96 minuter. Ja. Det är liksom 78 minuter är för kort, 122 minuter är för långt. Det är, ja, ja. Men som sagt också hitta tonen lite mer. Framförallt i 56-versionen så är ju liksom alltid fullständigt stökigt.
Föredrar vi allihopa 34, men är det någon som vill höja sin röst för 56an som den bättre bandet?
Nej, inte sammantaget, för den har en del riktigt kul grejer som vi har pratat om, men det är också lite för mycket som drar ner.
Den är lite seg, men den har så många mellanskikt även utöver de första 40 minuterna.
Att Albert Hall-sekvensen är så maffig i 56an. Alltså jag gillar som jag sa innan, jag gillar Albert Hall-sekvensen jättemycket i 34an. Men det är klart, den är ju faktiskt maffigare i 56an. Plus att jag gillar den här, liksom jag tänker, lite inkompetenta lönnmördaren som trillar över kanten och dör.
Just den man, det var dit jag skulle komma. Ja. Han känns som att han är någon form av rasistisk stereotyp, men inte ens riktigt säker på vilken liksom ras.
Nej, det är mycket möjligt.
Ja, Reginalder är ju österrikare, och österrikare är ju liksom erkänt omöjliga att ha stereotyper om, så de får ju representera precis vilken stereotyp som helst. De är liksom den europeiska versionen av Ambiguously Brown. De är liksom ospesat onda.
Jag hade ju sett 56an innan och mindes den som att jag tyckte väldigt illa om den. Så nu kunde jag ju istället konstatera att ja, men det finns ju en hel del fina sekvenser i den. Vi har ju väl pratat om de flesta av dem, men liksom bara små saker som just denna lönnmördaren när han först knackar på dörren i Marrakesh och knackar på fel dörr, säger han, men en allmänt hotfull närvaro. Hur, när de öppnar dörren och han står där i mörkret och kommer fram och ser läskig ut. Det är en jättefin sekvens. Så bara sådana där små saker. Han var ju, han var lite kompetent ändå, Alfred Hitchcock. Ni hörde det här först.
Jag uppskattar hur lite grann, om jag ska säga så då, även om jag tycker att Stewart och Day är lite jobbiga hela den sekvensen, så uppskattar jag någonstans hur vi faktiskt lär känna den franska agenten innan han dör i 56-versionen, att det byggs upp lite handling innan. Det är ju otroligt snabbt avklarat i 34an, alltså. Han liksom verkligen bara, åh, här är en charmig fransman som gillar att hoppa backhopp, som flörtar lite för mycket med min fru. Han är död!
Tror du inte han är gay? Det stör honom inte alls att han dansar och flörtar så öppet med frun. Typisk gay fransman.
Ja. Skulle Hitchcock ha en gay-karaktär? Nej, det kan jag inte tänka.
Pierre Frenet som, vad heter det, spelar den otroligt korta rollen som Louis Bernard i 34-filmen ser exakt ut som Frederick March, vilket gjorde mig förvirrad, som vi såg i en stjärna som föddes från 1937. Men han är väldigt bra fransk skådis från den här eran. Jag har sett honom i flera Renoir-filmer. Han är med väldigt mycket av de bästa franska filmerna från 30-talet. Marcel Pagnols Marseille-trilogi, mina vänner. Det kan vi tala om någon annan gång, men det är bra grej. Men han verkligen dyker upp, jag hinner bli glad att se honom. Och sen så, oj, just det, han är död 7 minuter in i den här filmen. Så ja, nej, om man ska säga något snällt om den första stycket av 56-filmen är väl att liksom den franska agenten i sig faktiskt hinner bli en karaktär innan han bara blir en plot device.
Sen tycker jag att vi kanske ska ägna några ögonblick och prata om hur de här filmerna faktiskt handlar om Alfred Hitchcocks undertryckta sexualitet och rädsla för kvinnor.
Det handlar ju alla Alfred Hitchcocks filmer om.
Jo, men det är i och för sig sant. Men han väljer ändå ett intressant sätt att skildra det på här. I slutscenen vi har kören som bara pumpar fram så här, finding release, finding release, finding release. Och sen så sticker pistolen långt fram bakom gardinen, eller snoppen, if you will.
Olof snoppstund.
Och sen har vi en kvinna som skriker och avbryter hela orgasmen, eller snoppstunden.
Och så leder alltihopa till Le Petit Mort.
Ja, precis.
Just den där snoppstunden med pistolen som säger tjena är ju en bild han faktiskt återanvänder rätt av 34 till 56. Jag vet, det är några scener, men jag tror det är enda bilden han kopierar.
Det kanske stämmer.
Och den är ju jävligt snygg. Och den är ytterligare lite upphiffad genom att vara i färg när man ser att det är ett rött skynke. Mm. Vi vet vad det betyder.
Exakt, det är ju det vi vet.
Den enda scenen jag känner vi kanske liksom avhandlade lite kort här, som jag ändå tycker är ganska rolig som en ren komediscen, är den här när, vad heter det, James Stewart och Doris Day är i kyrkan och ska försöka låtsas kommunicera genom att sjunga med i psalmerna. Vilket jag bara tycker är en ganska lyckad komediscen som återigen makes no fucking sense, som de faktiskt ska försöka vara diskreta. Men också, som sagt, spelar in i att det här är korkade amerikaner som Hitchcock inte har någon vidare respekt för.
Ja, och sen så jag menar, jag kommer aldrig någonsin att inte gilla Jimmy Stewart. Det är till och med i den här liksom restaurangscenen som mer eller mindre bara går ut på att amerikaner kan verkligen inte förstå att andra kulturer existerar.
Mm.
Så är han på något vis, han spelar det med liksom en charmig irritation som jag inte är säker på är liksom i karaktär, eller om det bara är Jimmy Stewart som inte gillar Hitchcock, som jag tycker funkar ändå liksom. Jag kan inte riktigt, jag tycker inte någon av filmerna är helt lyckad, men jag tycker just tack vare Jimmy Stewart så väger det någorlunda jämnt för mig mellan dem ändå.
Ja, jag gillar Jimmy Stewart. Jag är inte säker på att jag ogillar Doris Day. Hon ger bara en så jävla tråkig karaktär att spela här någonstans. Så, det är liksom, den har ju ett filmstjärnevärde på det sättet. Men andra sidan, det vägs upp av Peter Lorre i den första som skurken. Ja, nej, jag känner nog båda två hade kunnat utvecklas något lite bättre. Ge mig lite mer om det här konstiga liksom, prästparet som har blivit liksom, som har blivit spioner i 56-an.
Mm.
Ja, jag vet, ja, det finns alltid saker som liksom intresserar mig i Hitchcock-filmer, men jag tycker de är lite felfokuserade, framförallt 56-an. Men 34-an är som sagt ingen stor film, det är bara en så lättsamt underhållande och kort film, så att jag kan liksom inte klaga på det. Vi behöver alltid ha liksom action-underhållning som är över på 74 minuter, det kommer jag inte riktigt att klaga på. 56-an är väl snarare också just att Hitchcock är i den här perioden där i alla fall jag tycker att han gjorde många av sina allra bästa filmer. Så när man gör som jag gjorde sist och faktiskt liksom såg dem kronologiskt, så är det en klar liksom dipp om man gör ett diagram över hur bra filmerna är runt om. För han gör den direkt efter Fönstret åt gården och... Ja, det finns någon annan halvdagen här också, men och precis strax innan Vertigo i alla fall, om man ser i hans James Stewart-trilogi. Jag vill säga att det bara... Ja, det är fyra... Jag är i repet också, såklart. Ja. Det är den sämsta film han gjorde med James Stewart, och det är väl bara de fyra, vill jag säga, om jag inte glömmer något uppenbart just nu. Och jag tror en del av det har att göra med att huvudkaraktärerna är så pass tråkiga, och att han annars kring den här tiden lärde sig att även huvudkaraktärer blir roligare om de har något bizarrt eller konstigt eller hemligt för sig samtidigt. Någonting de behöver liksom kämpa med inombords likväl som liksom den externa handlingen. Oavsett vi pratar om liksom Jim Stewart i de andra två filmerna jag nämnde, eller Janet Leigh i Psycho, eller till och med den absolut bizarra karaktären som Tippi Hedren spelar i Fåglarna, och som jag alltid har hävdat är varför jag tycker fåglarna tillhör hans mer överskattade verk. Därför att jag vet inte vad fan som pågår med den personen. Men det är i alla fall mer intressant än bara en hel lille amerikan som råkar få något jobbigt i livet.
Fast det är ju helt omöjligt att störa sig på det i fåglarna, tycker jag. För att jag är så fascinerad av så mycket annat i den filmen.
Vi kan prata om fåglarna kanske en annan gång. Vi kan ju ta den på Birdemic någon gång när vi verkligen har slut med det. Så...
Men jag ska också tillägga att den här triste barnskådespelaren har en hel del credits på IMDb.
56 ans?
Ja.
Den är 34, den är kul tycker jag. Hon är ganska skärmig.
Ja.
Som vadå? Jag trodde du skulle komma med exempel på hans bra skådisar.
Nej, bara att folk lät honom fortsätta.
Har han vuxit upp?
Han har inte fortsatt efter att han blev vuxen, ska vi säga dock. Vilket väl är... Det fanns väl ett begränsat antal barnskådisar antar jag den här tiden. Och han valde tydligen att göra någonting annat efter att han blev vuxen. Så han är inte en sån där som har gått vidare till liksom en Mickey Rooney-karriär. Nej.
Han gjorde Bigger Than Life från 1956.
Det är en jävla bra film.
Till exempel. Och vad gjorde han med? The Tarnished Angels från 57. Ja.
Ja. Har vi fått nog av män som vet för mycket? Ska vi gå vidare till oss själva, män som vet för lite?
Ja, det kan vi göra.
Vi är trevliga ändå.
Ja, man kan alltid veta mer. Något som väl i och för sig båda huvudrollen med de här filmerna fick lära sig.
Äntligen någonting att ta med sig från den här podden.
Ja, men alltså, det kan vi nämna i och för sig. Stämmer ens titeln? Är inte hela problemet han att han vet för lite?
Han vet en hemlighet för mycket.
Han vet en hemlighet för mycket, men man måste ju säga att särskilt i 56an är det ju en jävligt dålig ledtråd. Han vet för mycket, alltså. I 34an så får han väl åtminstone veta vad mordet kommer ske i direkt, att det är det som är hemligheten.
Mm. Han kommer vi åka, fast i 56 kan få reda på vart skurkarna uppehåller sig, vilket också egentligen hade varit trivsamt om han bara var smart nog att lista ut det. Men jo, det är roligt hur han säger Eastern diplomat is going to be assassinated, som att han också vill hålla på hemligheten. Jag antar att det ska vara att han inte heller vet precis vilken liksom diplomat som ska mördas.
Nej, så
men
måste
det låter som att han vill vara lite hemlig. Han låter lite Christian Loki på spåret när han liksom försöker säga att nu ska du lista ut vem.
Vart är vi på väg?
Ja. Nej, så ja. Nej, mannen som visste båda varianterna i, skulle jag säga, mellanskiktet av Hitchcock-verk. Den 56-versionen för mig kanske även i det lite lägre skiktet. Men ändå alltid lite roligt att se och roligt att återvända till Hitchcock. För precis som med Olof så var det faktiskt en stund sedan jag tog med någon av gubbens filmer. Det är inte riktigt sant, jag såg alla Psycho-filmer, inklusive den första här om året, men bortsett från det. Ja, hörni, har det blivit dags för oss att gå vidare och leka den här leken som vi kallar för...
Gissa den tredje.
Vem känner för att börja? Och det säger jag inte bara för att jag inte riktigt har bestämt mig själv än, så jag kommer att köra sist som alltid. Som ni alltid har trott har varit, så du vet, givmildhet eller någon slags artighet hos min sida är bara för att jag ofta kommer till den här punkten och inser att jag glömt att vi ska leka den här leken.
Att du inte har tänkt igenom det i förväg.
Exakt.
Ja, men jag har nog en idé jag skulle kunna börja med.
Kör bort.
Jag tänkte på det här med att, som vi sa, att filmen kanske har, 56-filmen då, framförallt har blivit mer känd för sin låt än vad filmen i sig är och nu för tiden. Och Que Sera Sera är en låt som verkligen alla kan. Och den vann ju också en Oscar för bästa sång när filmen kom. Och var det då rätt låt som vann? Nej, det var det ju inte. För att True Love från High Society är ju en väldigt smarrig låt, men dock en bättre låt som också var nominerad det året. Och tänker jag då säga High Society? Nej, det tänker jag inte göra. Jag tänker säga The Philadelphia Story.
Ja, snyggt.
Som High Society är en musikalversion av. Vilket ju passar väldigt bra idag eftersom en väldigt ung och snygg James Stewart har en av huvudrollerna i Philadelphia Story. Och den har ju också, som är en otroligt rolig film.
Och det är, ska vi säga, jag vill, nu kanske jag har fel här, jag vill säga att det är James Stewarts enda Oscar, va? Det är hans Oscar-vinnare.
Ja, det kommer jag inte ihåg. Jag
är ganska säker på det. Alltså.
Ja, det är ju verkligen en fantastisk roll han gör. Och det är ett fantastiskt manus i den filmen. Och det är ju det här verkligen uttypen för screwball-komedin med snabba replikskiften. och sådär som jag tänker mig att kanske Hitchcock försökte återskapa lite grann i, mellan Stuart och Doris Day. Det är ju inte i närheten av Philadelphia Story. Men om man ser 56-versionen framförallt och ser, ja men det här var ju rätt kul. Finns det något liknande jag kan se som är roligt på riktigt? Så kan man ju se Philadelphia Story.
Ja men absolut, jag älskade Philadelphia Story. Det var ärligt talat lite för länge sedan jag såg den nu. Men det är en riktigt skärm. Det är en sån här, den är inte riktigt så screwball som de allra mest vridna av de där är. Den är inte riktigt lika hysterisk som Bring Up Baby eller Arsenik och gamla spetsar och sådär. Den har lite mer koppling till hur verkliga människor agerar i situationer. Ja. Men den har lite mer av en balans på det viset också skulle jag säga då. Så, och nej, det är verkligen en film jag gillar. Det är kul. Mitt minne av den är ibland att jag vill säga att den porträtteras upp som liksom en triangel, Cary Grant, James Stewart och Katharine Hepburn. Men att sen är Cary Grant typ mer de första fem och sista fem minuterna.
Va?
Han är ju inte med alls mycket nu. Nej. Och det är ju så, nu sa vi inte ens vad filmen handlar om, men det handlar ju om en rik societetskvinna som har flera män som svansar efter henne, bland annat.
Har jag fel av dem? Är det jag som minns det här fel nu?
Nej, men Cary Grant är inte... Jo, han är med... Du kanske överdriver lite grann. Men han är ju, James Stewart är ju med betydligt mer än vad Cary Grant är.
Philadelphia Story.
Ja, från 1940. Ja.
James Stewart har en ganska liten roll.
Nej, han har en ganska stor roll i den filmen.
Åh gud, vi måste hitta... Hörrni, Philadelphia Story och High Society, vi har ändå sett att lösa det här nu.
Ja, jo,
det
absolut.
Det är ju en solklar dubbel.
Och det kan vi göra. Alltså, det är ju lite... att hon är ju ihop, ska gifta sig med någon annan än sitt ex Cary Grant.
Hon har varit gift med Cary Grant och skilt sig från honom. Ska gifta sig med någon annan, men Cary Grant vill ha tillbaka henne.
Ja, han kommer dit inför bröllopet.
Och sen kommer...
Och James Stewart är där för att vara fotograf. Och flörtar med någon annan från tidningen.
De är kända. Okej, vi kan inte gå in på det här nu. Vi måste göra ett High Society Philadelphia Story.
Det kan vi göra. Det är lite samma typ av dubbel.
Har vi gjort en musikal remake någon gång?
Vi gjorde ju Pygmalion och... Så det är lite samma typ av dubbel som det är möjligen. Men visst, det är ju... Ja, vi skulle kunna göra det.
Det heter sen jag såg det också, men Cary Grant är ju huvudrollen.
Nej, fast inte
Kate Hepburn är huvudrollen, så mycket vågar lova.
Huvudrollen på affischen kanske, för att han var en större stjärna än James Stewart. Men jag vet inte, fan, jag tror inte han är med lika mycket som James Stewart.
Ja, okay. Vi kommer reda ut så här en annan dag. Aaron, vad har du att rekommendera?
The Kid Detective, Kalle. The Kid Detective. Har ni hört talas om den?
Ja, bara via Screendrafts vill jag säga. Det är du och Billy Ray Bruton.
Är det så? Ja, men vad kul att någon annan gillar den. För jag har ju, tre år blir det väl. Nej, ett tag har jag haft lite, jag borde spelat den på vår 2020-lista. Men det gjorde jag inte. Jag nämnde den som istället. Honorable Mention, men jag känner den förtjänar bättre. Apropå kidnappade barn är alltså kopplingen. Det är kanadensisk thriller-komedi med den alltid gullige Adam Brody i huvudrollen. Den enda filmen från, vad heter han? Evan Morgan vill jag säga. Fast det måste jag dubbelkolla så att jag inte ser fel som vanligt. Låt säga att han heter Evan Morgan.
Det låter bekant.
Regissören och manusförfattaren och... Adam Brody var en smart liten detektiv när han var pöjk. Och sen kom det en kidnappning som han inte kunde lösa. Och nu är han en vuxen detektiv som inte är så himla bra. Han dricker en del, har ni hört.
Utvecklingar.
Så det är jobbigt nu när han är 30-something. Men han är fortfarande gullig och så får han ett fall och så ska han ta tag i sitt liv. Det är en sån där liten film, men det är en pärla. Den borde... För det här året som jag satte Farewell 2 på listan, jag borde satt dit Kid Detective. Efter att ha fått veto på Hunter x Hunter.
Och framförallt på den där jävla, vad heter han?
Jojo Rabbit,
kommer in.
Så var det.
Ja,
jag borde aldrig spelat Jojo Rabbit.
Det är vi två.
Vi var så unga. Jag visste inte bättre.
Det var ju
det. Lärt oss.
Även jag var bara en kid detective.
Ja, men toppen. Den borde jag verkligen ta tag i, för den har jag som sagt hört om. Björn.
Jag vill ha mer mördarsekter. Jag känner mig lurad. 34-filmen liksom retade mig med det kanske, liksom Peter Lorre som ledare för en modisk sekt som gömmer sig mitt i moderna samhället. Och sen så följer de aldrig upp på det. Jag känner mig lurad. Mm. Jag vill se om Messiah of Evil från 1973. Gjord av Willard Huyck och Gloria Katz som gjorde manuset till alla George Lucas bästa filmer. Men det här var ju några år tidigare. Det är helt enkelt en... Vad ska man säga? Det finns hippies, det finns Lovecraft, det finns möjligen vampyrer, det finns... Jag tror alla inblandade var på för många droger för att det ska gå att liksom beskriva den korrekt. Men det är definitivt en film om modiska sekter på något plan. Jag vill se om den. Det känns som att jag behöver rensa skallen efter de här två liksom halvträffarna. Så vill jag se en film som bara dyker käpprätt rakt ner i galenskapen.
Och bara för de som inte orkar springa till IMDb direkt när Björn sa det där om George Lucas bästa filmer, så är alltså filmerna han refererar till här Howard the Duck och Temple of Doom.
Ja.
Jag tänkte att det var Temple of Doom du var på väg till. Nej, det tänkte jag inte riktigt. Men, men det hade kunnat vara.
Nej, men
jag tycker inte Temple of Doom är en speciellt bra Indiana Jones-film, ärligt talat. Men den här
jag tycker ärligt talat det, men det är en annan diskussion.
Men det är alltså ändå samma manusförfattare till Messiah of Evil och Temple of Doom.
Ja, och de gjorde ju American Graffiti också, ska det sägas.
Spännande.
Och Howard the Duck.
Och Howard the Duck.
Och Star Wars.
Nej, okej. Inte vad
enligt okreddade.
Ja, jag tror jag helt enkelt går in på den där vägen som Björn var på väg i början när han sa repet, nämligen att vilken Hitchcock-film gillar jag verkligen som kanske inte tillhör den här, vad ska vi säga, första 10-15 som folk hör talas om. Och så går jag helt enkelt den vägen runt att faktiskt behöva hitta några tematiska kopplingar eller annat. Jag tycker Lifeboat är en ganska kul historia.
Spännande.
Från den här eran mittemellan som är... Det känns som att det finns ett par olika eror av Hitchcock. Den första liksom är den tysta och sen är det den brittiska. Och sen så innan han började få liksom den här Technicolor-eran av stora Jim Stewart-filmer så är han har ett svartvitt men ändå Hollywood 40-tal. Och där ligger några av hans finaste filmer, varav en hel del är hyfsat bortglömda. Notorious och Rebecca tror jag att folk fortfarande pratar en hyfsad del om. Men jag föredrar nog ändå Lifeboat, som är en himla genre-mashup av vad jag misstänker måste ha varit en pjäs till att börja med. Ett privat, alltså inte ett militärt skepp, utan ett privat skepp blir torpederat av en tysk ubåt under andra världskriget och alla överlevande landar i en och samma livbåt och sen sitter vi där med dem i 1:20 och...
Även ubåten förolyckas väl av någon anledning, var det inte så?
Ja, precis. Ja. Så, någon i ubåten, precis. Det blir lite av liksom ett Agatha Christie-mysterium med en enda livbåt där, ja, vi kan prata lite om hur charmiga våra liv är och hur vi kommer överleva och ha lite roligt och lite romantiskt, men också, är inte någon av er jävlar en nazist? Så, ja, nej, jag tycker det är en ganska lyckad sån film. Jag är ju lite svag för den här typen av liksom Christie-liknande mysterier där vi har massor med människor på en liten plats och måste lösa ett mysterium. Som sagt, här flyter genrerna lite mer ihop och blir liksom, det är inte en rak deckare eller thriller på det sättet, utan det ges lite mer utrymme till liksom faktiska dramatiska backstories och annat. Tallulah Bankhead, som jag vet var en stor stjärna vid tillfället, men som kanske inte är en sån där skådespelare vi pratar jättemycket om nu för tiden.
Var det ens vid tillfället? Det var väl liksom 30-talet så
var
hennes stora...
Ja, exakt. Vid det här laget var hon kanske lite på väg, liksom var lite, inte washed up, men lite äldre än vad Hollywood brukar gilla att sina huvudskådisar var. Ändå alldeles djupt fascinerande tycker jag i huvudrollen här. Hon är... Om man kan säga huvudrollen, för det är en ensemble, men den rollen som alla knyts till på något sätt. Jag tycker hon har en fantastiskt lite liksom Bette Davis i sina äldre dagar karisma och knyter samman alla de här personerna. Och jag gillar bara den här filmen. Det är inte ett av Hitchcocks mästerverk någonstans, men det är en riktigt bra, tajt, litet liksom krigsdrama med lite thriller, mysterie element. Och om man liksom har sett, som jag gissar att ganska många som har sett, lyssnat på den här podden har gjort, om man har sett liksom Vertigo, Psycho, Frenzy, North by Northwest, Fönstret åt Gården, Notorious några gånger om nu och vill leta sig lite djupare in i Hitchcock, så tycker jag ändå att Lifeboat är något av en pärla. Du har aldrig sett den, Olaf, också, eller?
Ja, men jag blev sugen på nu att se om den, för att det var någon sån där som var väldigt länge sedan.
Mm. Jag har inte sett den. Kanske jag ska göra det.
Nej.
Jag har sett den för väldigt, väldigt många år sedan.
Ja, just det. Ja, hörni. Ja, ett lite kortare avsnitt. Så kan det bli någon pratar om lite kortare filmer och dessutom filmer som är hyfsat lika varandra. Vi behövde ju liksom inte göra som med Drakar och Demoner och tala om två helt olika filmer baserade på samma sak. Låt denna gång kände väl hyfsat, ja, uppenbart.
Det finns ju så väldigt många bra låtar som är baserade på Hitchcock.
Mm.
Du har Leon Paynes Psycho, du har Television's Torn Curtain.
Mm.
Men vi ska göra Finding Release.
Ja, nej, men du har ju förstås Sonic Youth's Shadow of a Doubt. Men nu har vi ju snackat, liksom, nu är ju liksom ändå Que Sera Sera är ju med i, det är ju det som är den här filmen liksom, så ja.
Så är det, den här filmen är onekligen väldigt tajt kopplad till Que Sera Sera. Så ibland gör vi liksom den enklaste vägen ut, som när vi hade My Fair Lady och sjöng någonting från My Fair Lady. Eller när vi hade Teenage Mutant Ninja Turtles och sjöng titeltemat till Teenage Mutant Ninja Turtles. Lite, vi tar den enkla vägen ut även denna gången.
När ska vi göra Batman? Vi borde ha ett Batman-avsnitt.
Nej.
Oh. Ja, det finns ju onekligen en hel del blandningar vi skulle kunna göra för att få till ett Batman-avsnitt. Det kan,
ja, vi skulle kunna jämföra Nolan med Les Vampires.
Ja.
Som skulle kunna säga vara en proto-Batman.
Nästa gång har det blivit dags för oss att titta på en jättestor ödla som hållit sig populär i närmare 70 år. För Godzilla var inte bara något vi sysslade med på 60-talet, utan nej, han är ju überpopulär än idag. Tyvärr hann vi inte alla gå och se Godzilla Minus One på bio, så filmerna vi faktiskt pratar om är den första, originalet, Godzilla, eller Gojira, från 1954. Och Shin Godzilla från 2016, en lite nyare japansk variant.
Tack så mycket för att ni ville vara med denna kväll.
Tack.
Tack.
Ha det så bra, vi ses snart.
Hejdå.
Hej då.
Will I be rich? I'd
tell them tenderly. Que sera, sera, whatever will be, the future's not.